Hej igen och välkommen till Katarina-podden. Den här podden handlar om medialitet, andlighet, hälsa i många olika aspekter, kärlek såklart. Den handlar om livet och lite allt möjligt. Jag tar och berättar om det som jag känner för och det som kanske känns lite aktuellt. Det är så här att jag har också bett om att få lite respons ifrån dig som lyssnar vad jag ska prata om. Och jag fick en sån förfrågan om det här med, jag har två saker jag ska ta upp idag. Dels det här med vad händer när man dör, men också vad händer om man haft dålig relation med den som har gått över till andra sidan. Det kan ju vara lite jobbigt. Så jag tänkte att jag faktiskt skulle prata lite om de här sakerna. Men jag ska börja med det här med vad händer när man dör. Alltså egentligen, ingen vet exakt. Ingen kan säga exakt så här händer det. Därför att vi är ju människor som är inkarnerade och vi är ju en del av någonting mycket större. Men som människa så är du ju född i olika religioner, för att börja med det. Man är född i olika världsdelar, traditioner och seder och bruk, så att säga. Så att uppfattningen till det här när man går över kommer ju vara olika. I grund och botten är det detsamma. Men om vi nu säger så här att när jag kan ju inte svara för vad som händer när jag själv går över. Det vet inte jag. Men jag kan ju tänka mig vad jag tänker göra. Det kan ju bara föreställa mig. Men vad ska jag säga? Jag tror inte själv att jag skulle vilja möta han med vitt skägg direkt. Jag tror väl inte att jag skulle vilja möta kanske alla från andra sidan. Jag vet inte. Jag har inte riktigt klura klart på det där riktigt än. Men att jag gärna skulle vilja träffa Ambres, absolut. Absolut, den känner jag jättestarkt. Ja, det är klart, mamma och pappa, ja. Det är väl klart. Men, ja, jag vet inte. Det får vi väl se när den tiden kommer. Men om man nu säger så här då att en djupt religiös person kanske vill träffa Jesus eller Allah eller Mohammed eller ja, vem vad det nu kan vara för någonting i första steget. Och det här blir ju liksom lite, jag ska inte säga knepigt, men det blir ju lite olika versioner. Såklart. Men sen då när man har varit där på andra sidan ett tag så händer det ju lite annat. Alltså man kommer till insikt med saker och ting. Andra sidan, det i första skedet kanske är mer en illusion. Och när man ser igenom illusionen så kanske man hamnar rätt till slut. Och nu menar inte jag någon limbo eller någonting sånt. Nej, jag menar inte sånt, utan det är ju så att vi är skapande varelser. Och den föreställning vi tar med oss när vi dör kan ju faktiskt vara så att det blir så först till att börja med. Och jag vet att Ambres berättar mycket om det här, hur han har det på hans sida med människor som tar med sig fasta föreställningar om saker och ting. Och det här är faktiskt lite intressant med till exempel, han berättar om de här som, ja, alltså de var ju döda och de trodde inte på att de var döda. De trodde fortfarande att de låg i sina skyttegravar. Och den illusionen har de med sig på andra sidan. Och när de närmar sig, alltså änglavarelser eller mästare eller ja, whatever, vad de nu har försökt med, så gömmer de sig. Alltså de som är avlidna soldater, de gömmer sig. De tror inte att de är döda. Så det har pågått ett tag, va? Så de har ju provat med allt möjligt har de gjort, men det funkar inte. De är så fast i sitt där. Likaså finns det de som absolut inte har någon lust att göra något annat. De sitter och spelar poker hela dagarna. Det är en rätt härlig bild faktiskt. Det finns det. Jag vet att han har berättat om massa fler saker, men jag kommer inte ihåg faktiskt. Men de här två har etsat sig fast. Men det här är ju lite vad jag själv fick vara med om. Jag tror jag har berättat om det här i ett annat avsnitt i podden. Men det spelar ingen roll, därför att det är ju liksom ett samarbete både härifrån, från vår jord, och från andra sidan hur vi ska hjälpa. Vad ska jag säga? Jag vill inte kalla det för vilsna själar, för det är inte riktigt tal om här, utan det är alltså föreställningen man har med sig. Just det här när man tror att man fortfarande lever, fast man gör ju inte det. Ja, jag vet inte hur jag ska förklara det, kanske blir lite rörigt, men det här är min bild. Jag kan bara säga vad jag har varit med om. Och jag vet en gång när jag var hemma hos någon som hade lite saker och ting hemma hos sig. Det hade hon. Och då fångade jag upp den här tanten. Hon var djupt religiös, var hon. Och hon ville inte lämna jordelivet riktigt. Jo, det hade hon gjort, förlåt mig. Men hon ville inte lämna den här sfären. Hon fattade inte riktigt heller att hon var död. Förstod inte det. Utan jag hade ett litet samtal med henne och då sa hon så här: ska det verkligen vara så att jag är död och får Jesus komma och hämta mig? Och jag tänkte, herregud, hur ska det här gå till då? Det var en sån här, en fin liten dam med handväska och hatt. Var hon. Och hon var bestämd. Hon bara sa så här: jag är inte död. Ska jag hämtas så är det Jesus som får komma. Då tänkte jag så här: okej, jag får väl försöka ha en annan lina liksom till andra sidan. Och då bad jag mina guider om hjälp. Då sa jag så här: jag har en dam här som behöver komma över. Hon behöver komma över på riktigt, ordentligt. Så hjälp henne här, och hon vill att Jesus ska komma. Så klä ut någon, whatever. Så öppnar vi upp här för att hon ska kliva in. Och så fick jag en annan bild för mig, och det var att hon ville åka ståndsmässigt. Så att, eller inte ståndsmässigt, hon skulle åka med stil. Så att jag tog fram en bild till henne av en sån här. Det här låter urtöntigt, men det funkar. Och det huvudsaken funkar så är det rätt. Och då tog jag fram en sån här. Kommer ni ihåg på Gröna Lund när man skulle åka svanbåtar? Ja, jag vet att det låter töntigt, men jag tänkte så här: nej, hon får väl sitta i en sån då. Och det gjorde hon. Hon klev ner i den. Och hon hade sin handväska och hon hade sin hatt. Ungefär som Pyrosiluskan i Pippi Långstrump. Ungefär så såg hon ut. Hon var inte dum eller elak. Hon hade bara sin föreställning. Och sen så såg jag hur det öppnades upp i väggen. Jag såg hur det öppnades upp där. Inte fysiskt, men en annan dimension. Och då fick hon säga så här: titta, där kommer han. Ni vet, särk och långt hår och långt skägg. Ja, då gick det. Så man får ju försöka vad man kan med det här. Och hon var glad för det. Och sen kunde det sina ta hand om henne där på andra sidan. Ordentligt. Jag vet att det råder delade meningar om det här, jag vet det. Men jag kan ju inte annat än att lita på det jag får till mig. Jag kan inte det. Var det här ett spöke? Nej, det var det inte. För att hennes del i hennes själ, den var på andra sidan, men det var liksom hon, personen. Gud, det här är så jättesvårt att förklara. Därför att vi blir ju ett ego och jaget och en person. Det är den som är kvar. När de inte vill släppa taget. För det skapas ju någonting här när vi är här. Det skapas ju någonting i själen, alltså tillsammans med själen. Det är ungefär, kan ni tänka er att själen är som handen? Eller mer hela kroppen. En kropp är en ande, vi säger det. På handen sitter en kasperocka. Den kasperockan är ett liv, en personlighet. Men det händer ju att den här kasperockan åker av. Kan man väl säga. Väldigt enkelt förklarat. Så tror jag att det sker. Nu är det väldigt, väldigt, väldigt enkelt förklarat. Men jag vet att Ambres var inne på det här han också. Jo, vad händer då när man dör? Ja, man går ju tillbaka till källan kan man väl säga. Men om man säger så här, i det här första skedet, så när man lämnar kroppen, det är ju då medvetandet också blir varse om att jaha, jag har ingen kropp. Eller inte medvetandet, det är mer jaget, personligheten, förstår att man har inte en kropp längre. Smärtor, alltså kroppsliga smärtor och sådana farhågor, det försvinner. Det är borta, för det sitter ju i kroppen. Och kroppen tillhör jorden, planeten, så den stannar ju kvar här. Men det andra, medvetandet, anden, personligheten, allt det där går ju liksom tillbaka till ursprunget. Eller vad jag ska säga. Beror på lite hur man menar, men i alla fall. Men som jag sa, att den mentala biten, alltså det här som vi lär oss med våra sinnen, som vi har tagit in, lukt, smak, hörsel, allt det här, det tar vi ju med oss till andra sidan, som den person vi har varit. Det betyder ju att alla trauman tar man ju med, men kanske då en förnimmelse om att livet faktiskt fortsätter. Då kan trauman försvinna lite mer. Men ja, en insikt kan jag ju säga. Den som förstår vad astrala färder är för någonting, den som har gjort det eller har läst om det, förstår ju att det finns någonting som heter silvertråd. Den är kopplad mellan naven, eller i naven i kroppen, till din astralkropp. Och astralkroppens navel, där sitter de ihop. Så att gör man sådana här astralfärder så kan man se att det är en liten silvertråd där som fladdrar förbi. Och det är det enda som håller ihop astralkroppen, alltså ja, medvetandet och kroppen. Så att när man dör, då klipps den. Då snäpp. Man kan höra det här om man har välutvecklade klärvoajant hörsel. Kan man höra det här till exempel vid olyckor eller sådana saker. Jag vet att jag har varit varse om det här en gång. Jag visste inte riktigt vad det var först. För att det var en morgon jag skulle till jobbet. Det var halt som attan. Och bussen körde som vanligt, som en tok. Men det var ju liksom bilfiler vid sidan av, på vänster sida. Och då ser jag hur, ja, det är en bil som kör in i den andra på grund av att det är halka. Helt enkelt, det är ingenting man kan göra. Men det var så illa så att faktiskt den som blev påkörd dog. För det fick vi veta sen på nyheterna. Och jag minns att när det här skedde och vi åkte förbi med bussar, så jag såg ju alltihopa. Då hör jag det här, hur det liksom bara snappar till. Och det låter ungefär som en, ja, det är min uppfattning i alla fall, alla andra kanske hör något annat, men det är ungefär som en pisksnärt. Ungefär, ni vet, Indiana Jones, när han, fast inte utan det är bara ett. Gud vad svårt det där var. Men ungefär det ljudet. Ja. Väldigt, väldigt intressant. Men ja, så är det ju. Vi ska ju alla dö en gång. Frågan är bara hur. Så att det är ju liksom vad som händer egentligen. Att silvertråden klipps av. Då är man död. Det intressanta är ju då, det här är lite överkurs kanske, men vi skapar ju ett jag tror jag skiter i det faktiskt. Det blir för rörigt. Men det är ju samma medvetande som är här, som kommer över på andra sidan. En erfarenhet rikare när man har levt ett liv, kort eller långt, spelar ingen roll. Det beror ju på vad vi ska göra här. Jag skulle vilja kalla det så att det här är bara en skådeplats som vi är på här, och för att vi ska uppleva och vi ska expandera. Det är vad vi är här för. Om vi nu ska, alltså jag kan inte förstå människor som inte kan tänka vidare att det inte finns någonting mer än det här. Det finns inte. Till och med de stora tänkarna, till och med Einstein sa det, att det lika väl som det inte finns så finns det. Det är liksom lika väl. Men hur som, det kan ju vara det som är bestämt att man ska vara riktig artist. kan ju vara så. Men nej, jag tror definitivt på ett liv efter detta, eller snarare att det här är bara en skådeplats, det här är bara ett spel, och vi har blivit hitkastade för att vi ska göra olika saker, uppleva saker och ha olika missions av olika slag. Det var jag är helt, helt på det klara med. Så jag ska ta det här också då med, vad händer om man då har haft en dålig relation? Jag har ju lite egna erfarenhet av det här då. För jag tänker inte berätta vad, jag har glömt vad det var, men jag skrev upp det. Dålig relation med den som dött. Ja, så här. Det är i februari här är det 30 år sedan min egen pappa gick bort. Han har varit borta så länge. Jag kan säga att jag kommer inte ihåg hur han lät. Jag kommer inte ihåg hur han skrattade. Jag kommer inte ihåg. Och det är lite så där fasen att man inte har någonting så att man kommer ihåg hur de låter. Men då är det så här då att pappa och jag var inte de bästa vännerna när han gick bort. Det var vi verkligen inte. Vi var faktiskt osams. Det känns ju så där i ögonblicket. Trots att jag är ganska medveten om det här. För det var ju 92 och jag var ju i full gång med min egen utveckling och andlighet och alltihopa. Och ja, det är ju liksom lite svårt att ändra sig då, det är det. Men jag tänkte så, okej, det här är min erfarenhet. Det här är vad jag ska uppleva. Och hur ska jag säga? Ja, det är klart att jag sprang till medium och allt möjligt och försökte få någon kontakt med min pappa för att liksom säga förlåt. Eller få förlåtelse. Det kan ju finnas det också. Hände ingenting. Han var inte ens att hälsa på. Jag kunde inte förnimma honom. Nada. Utan det kom, ja, det är faktiskt 10 år sedan. Alltså det tog honom 20 år för att komma igenom. Och då tänkte jag så här, när det här skedde då. För det var en person här hemma här som berättade vad hon fick in. Och jag bara tänkte, det är klockren beskrivning på min pappa. Och efter det så har han ju kommit ganska fragment, det kan jag säga. Och det är ingen tvekan om att det är han, absolut inte. Men då tänkte jag så här, varför har det tagit honom 20 år att komma till mig? Jag som ändå är inne i det här. Vad är det för fel? Men det är ju så här att det är inte fel. Utan felet är ju jag. Det var jag som inte var redo. Det var jag som inte klarade av att möta honom förrän 20 år efter. Och efter allt vad jag fick vara med om och kors och tvärs. Åh herregud. När jag tänker på det så blir jag ganska snurrig i huvudet. Men det var ju så att det var jag som inte var redo. Han var absolut på plats. Men jag ville inte egentligen. Innerst inne ville jag inte. Och när jag tänker efter så var det faktiskt så. De här som oftast kommer till mig idag för konsultation och säger så här att ja, men jag vill så gärna träffa den och jag vill så gärna ha min syster. Ja, de är där. Men det är du som inte är redo. Det är folk som har skällt ut mig för det här, men sen efteråt kommer så att ja, du hade rätt. Mm, jag vet det. Därför att det är vi här som har upplevelsen. Det är vi här som ska uppleva detta som sker exakt som det ska. Det är därför vi ofta säger allting sker som det ska. Det är precis helt rätt. Så det här då när pappa kom igenom. Så ja, det tog några dagar för mig att liksom låta det här sjunka in, att det faktiskt var mitt fel. Eller fel är det inte, men jag var inte alls redo att möta min egen pappa. Det var jag som hade skuldkänslor för det som hade skett. Att vi inte kunde vara sams och ja, jag vet inte. Eller sams, gud, det här är, jag vill inte gå in på detaljer, men alltså jag tyckte han betedde sig som ett asshole. Men ja, gjort är gjort. Idag har vi bättre relation, kan jag säga. Det har vi definitivt. Det är mycket som har kommit fram, mycket som har getts till mig. Och jag har förlåtit, absolut, det han gjorde mot oss som familj. Det har jag förlåtit, därför att jag har förstått. Och det har tagit tid för mig att förstå alltihopa. Det har det. Så när vi då kommer då till min egen mamma som har snart varit borta i 3 år. Det här är ju lite färskare då. Så vi har haft våra bataljer, vi har haft våra kontroverser och si och så. Men jag har alltid varit den som har stått närmare mamma än vad min syster har. Det kan alla intyga om. Så hennes sista tid så tog jag mig an. Det var vi överens om, i alla fall enligt mig. Jag kan inte tolka det på något annat sätt. Men det är ju inte det. Det är ju liksom inte så att vi ska styra över någonting, utan det var ju mamma som ville ha mig också. För jag frågade henne flera gånger. Vill du att jag tar hand om det här? Vill du att jag ska fixa med det här? Ja, säger hon. Det är det. Du har ju jobbat på bank, sa hon. Så, men i alla fall så det sista halvåret måste det väl bli. Ja, nästan 5 månader säger vi. Då fick vi en finare relation faktiskt på slutet. Hon var ju fortfarande den hon var, det kan man inte ta ur henne. Men jag fick väldigt mycket svar själv. Jag fick väldigt mycket insikter och samtal med mamma gjorde att liksom, just det, jag förstår. Så ja, vi kom lite närmare där på hennes sista tid. Sen var det massa annat som hände där som jag inte tänker ta upp idag. Kanske jag gör någon gång för att berätta vad som kan hända. Så, men jag kunde inte göra mer. Jag kunde inte göra mer för henne. För hon var ju som hon var och hon bestämde ju själv. Hon ville höra på ett speciellt sätt. Och jag utförde det, även om jag frågade henne 7000 gånger. Är det verkligen så? Är det verkligen si? Japp. Så hon var ju bestämd också. Hade hon bestämt sig så var det så. Punkt. Jag tänkte okej, okay. Ja. Även om man kommer och säger att man har ett bättre tänk. Så nej. Hon ville ha det som hon ville ha det. Okej, okay, då gör jag så. Jag menar, när man lever så får man ju bestämma själv, eller hur? Så är det ju. Men det var det. Och min mamma kom ju bara 2 timmar efter hennes död. Då stod hon här utanför. Och så bara hörde jag så här, Gud så skönt, nu var det där över. Det var livet. Och det kan jag förstå när jag fick höra mycket här på slutet. Vad hon har tänkt på, vad hon har funderat på. Så ja, det var ju hennes resa, det var hennes upplevelse. Och såklart då så har ju hon kommit på alla seanser och alla prov. Jag är med i en sån här plattformsträning för seanser och ja, det är väl 80% kommer hon igenom ungefär. För att berätta och det är intressant. Om vi nu går till min levande syster, hon är 4 år äldre än mig. Vad händer när hon går bort? Eller om hon överhuvudtaget går bort före mig, det vet jag inte. Hon är så elak som kommer leva till hon är 100. För att hon totalhatar mig. Så är det. Min egen syster totalhatar mig. Och jag vet inte varför. Jag har inte fått det uttalat riktigt varför. Hon har gjort polisanmälningar på mig i mammas namn. Hon har gjort en jäkla massa Alltså man häpnar, det kan jag säga, man häpnar. Jag kan väl bara säga att det ligger säkert en massa avundsjuka bakom. Men det är hennes resa och jag har bara skjutit henne ifrån mig för jag orkar inte gå in i hennes drama. Jag gör inte det. Men då kan man ju undra då så här, vad händer där då? Ska jag få dåligt samvete? Jag tror faktiskt inte det. För att min syster har valt en väg som hon har valt och jag har valt min väg. Och i det här läget känner jag att jag har ingen biologisk syster. Det känns inte så. Men vi får väl se vad som händer framöver. Vi får väl se vad som kommer fram ytterligare. Jag hoppas det. Skulle gärna vilja veta varför. Who did I kill? Nej, jag vet inte. Skitsamma. Jag ser det med intresse i alla fall, det kan jag säga. Det är intressant hur hon försöker stå över lagen. Det är väldigt intressant. Men nej. Jag har hjälp från mitt håll kan jag säga. På många olika sätt. Jag får ju träffa mamma och pappa. Det får inte hon. Inte vad jag vet i alla fall. Nåja. Men nu då, om man nu säger så här att man har en dålig relation med någon som och så har den dött. Hur löser man det här? Det självklart finns det ingen så här gör man ABC. Det finns inte. Utan allting är olika. Alla är mottagliga på olika sätt. Men jag kan säga att för mig, nu har jag ju haft då mamma och pappa här som det har varit speciell relation med. Det kan jag ju säga eftersom det inte har varit den mest kärleksfullaste relationen. Det har det inte varit, även om, ja, i alla fall. Så kan jag säga så här, hur jag gjorde. Och det var alltså genom inre samtal med mig själv. Och då kan man tänka så här, ja men gud, då kan man inbilla sig vad som helst. Ja, nu är ju jag då lite van. Jag kanske är lite mer påläst om saker och ting. Men jag går in i mig själv för att få ett samtal med mitt medvetande som har koppling till andra sidan. Där jag kan få en känsla, jag kan få en information som faktiskt kan komma från mina föräldrar. Men jag kan förstå den på ett annat sätt. Det kan jag göra. Och sen är det ju så här att man kan inte göra mer än vad man har gjort för andra. Alltså här måste vi stoppa oss någonstans. Alltså vi kan inte gå på knäna, få blodiga knän för att vi ska göra allt för andra. Alltså det är som fel uppfattning om vad livet innebär. Det ska vi göra för oss själva. Och då tänker man gärna så här, gud, ska man bli självisk? Ja, faktiskt. Det är inte så dumt. När gjorde man det sist? Och när gör man det? Jo, man gör det faktiskt för att må bra. Och det luriga är det här, eller det bästa kanske jag ska säga, det är att när man blir mer självisk med sig själv och faktiskt tänker på sig själv i första hand utan att bli egoistisk. För det är ju någon helt annan sak. Det är då vi kan bli medvetna och väldigt, väldigt ödmjuka inför saker och ting. För då har vi också fått till oss någonting som vi kallar för tillåtandets konst. Om man smakar på det ordet lite grann, tillåtandets konst. Alltså, man tillåter saker sker hos andra. Men jag själv kan bara vara ansvarig för mig själv och kanske inte tillåta att jag går in i andras dramer. Det är en konst. Det är en väldigt, väldigt stor konst detta. Om man nu kommer då så här att, ja men vadå, ska man inte hjälpa? Nej, det är klart man ska hjälpa andra om de vill ha hjälp. Men det är väldigt svårt att hjälpa någon som inte vill ha någon hjälp. Det är ju här som är knutpunkten. Men det är klart att man ska hjälpa. Så, det är självklart. För mig är det självklart att jag ska hjälpa. Jag har alltid hjälpt alla andra. Men jag har inte hjälpt mig själv. Och vad fick jag för liv? Ja, det var ju lite hejsan hoppsan. Nu har jag ju rätat upp sig. Men jag förstod inte det där själv. Att jag kan inte springa och hjälpa alla andra jämt och ständigt. utan att tänka på mig själv i första hand. Så att jag både har ork, tid, engagemang och kanske rätt hjälp. Det är klurigt. Men det är ju så här då, de som då är, om jag ska gå tillbaka till den här huvudfrågan med dålig relation med den som har dött. De som är döda är i en annan dimension och de kan komma och gå precis som de vill. Mer än vad vi kan. Med våra sinnen och vår tredimensionella värld. Det här gör det ju liksom lite komplext. Därför att vi går omkring då här på jorden med ångest, dåligt samvete, skam, synd för att inte prata om det. Och allt möjligt. Bara för att vi inte kan uppleva dem längre. Men de kan uppleva oss. För nu har de ingen kropp. Nu kan de ju liksom fladdra omkring precis som de vill. De har inget dåligt samvete, skuld och skam och allt det här. Det har de inte. De har sett igenom alltihopa för att just för att de är döda. Och det här har vi så svårt att förstå. Vi som lever. Det är väldigt svårt att förstå detta. Men med idogt arbete och väldigt, väldigt, väldigt mycket bevis för att andevärlden existerar så kan man bli väldigt lugn i det här. Jag vet att det pågår en massa forskning i världen. I Sverige är man väldigt försiktig med det här. Fråga mig inte varför. Men om vi nu ska gå till det stora landet i väst, där har man väldigt mycket forskning. Alltså USA pratar jag om nu. Och där har man ju till och med kopplat ihop väl etablerade medium med sorgbearbetning. Alltså man har en terapeut som håller på med sorgbearbetning med folk som saknar de som har gått bort. Och så kopplar de ihop ett medium. Och så har de samarbete med det här. Alltså det är inte mediet som ska bli sorgbearbetare. Nej. Utan man kopplar ihop det här. Och det har blivit sådana fantastiska resultat. Så att det har gått bananas. Helt på att säga, det har det inte. Utan det har verkligen, verkligen öppnat upp för någonting nytt. Och någonting som fungerar. Och när jag menar med väl etablerade, det är ju de som jobbar med det på heltid, självklart, och är i det 24/7. Det är väldigt viktigt. Det är ju så här att, jag vet inte om jag ska ta upp det, för att en del tar det så lätt att sitta och säga så här, men jag är medium. Jaha, bevisa det då. Bevisa att man verkligen är ett medium. Så att ni som anlitar medium av olika slag, var ifrågasättande. Våga göra det. Jag älskar att få ifrågasättning när jag har klienter, kunder, konsultationer. Det är det bästa jag vet. För då får jag verkligen skina i allting vad jag kan. Det är helt fantastiskt. Och det måste ju självklart vara begripligt. Ja, vi förklarar det på olika sätt såklart. Men det måste bli begripligt. Det måste liksom bli sunt förnuft. Måste komma in. Förstår du vad jag menar? Så ifrågasätt. Liksom, ja. Sen är, nu kommer jag lite in på annat här, men det jag känner att jag behöver göra det. Sen är det så här då, det finns väldigt många kunder där ute som gärna vill fylla i. Och att när jag säger A så tolkar de det som Q. Och säger så här, nej, det sa jag inte, jag sa A. Ja, för att de vill, alltså det finns så många kunder där ute som verkligen vill få det till vad de önskar. Och det här är lite vanskligt därför att jag vet ju vad jag kan, jag vet ju vad jag gör, jag vet ju hur jag hanterar det här. Så att när jag blir tolkad ytterligare 3-4 gånger och sen får höra så här, ja men det var ju så du sa. Nej, säger jag då. Jag sa A. Du vill att det ska vara Q. Men jag säger A. Nu gör jag det här kort. Det här är lite frustrerande faktiskt, för att det är därför som jag har skapat online-tjänster för att man ska kunna lyssna på vad jag säger om och om igen. Det är suveränt faktiskt. För då är jag också lite säkrare för att jag vet vad jag säger. Det blir ju inspelat. Den är ganska bra faktiskt. Så att jag hoppas att du som lyssnar hoppar på det, för att den är fantastisk. Och jag har kommit på att jag, det kom jag faktiskt på genom podden, att när jag får prata fritt, när jag får vara i flödet fritt, utan någon annan som blandar sig i, avbryter, börjar babbla, förlåt, men jag måste säga det. Då, alltså, det är inte så att jag tappar kontakten, det är inte det. Men jag känner att mitt flöde blir så mycket mer värt om jag får vara i det. Jag har ju inte problem att prata. Jag har inte det. Jag kan prata länge. Men jag tappar genast en viss samtalstråd. För att jag har ju en bild av någonting som jag måste modellera ut, som jag måste förklara. Och ja, måla ut så att säga, så att man får en hel bild av någonting. Och det får jag göra i fred. För det är så här att utbrändhet gör att man bränner i flera ändar. Och jag har svårt att hålla det om jag blir avbruten. Därför har jag skapat en sån tjänst och jag är jätteglad för det. För jag hoppas att fler vill haka på det, för att det är fantastiskt. Och du har möjlighet att skriva dina frågor och förklara kanske lite med lite text. Får det inte plats, ja men skicka ett mejl då också. Det går det också. Det är väl självklart att jag kopplar ihop det på något vis. Om du bara talar om ditt namn och att du har köpt en tjänst. Så. För att jag tror inte riktigt att alla gånger så ska man ha en dialog. Jag tror på att det kan bli ett högre syfte om jag får göra det här i fred. Förstår du vad jag menar? Kanske jag är före min tid, kanske. Men jag har bestämt att jag vill ha det så i alla fall. Om någon säger så här, ja men gud, du sitter på telefonlinje. Det gör jag. Men då är jag också förberedd. Jag är också på ett annat sätt är jag påkopplad. Och jag har en kundtelefon, absolut. Men det blir vad det blir. Det kan jag säga. Det blir vad det blir. Och det finns många som kastar ämnena hej vilt, går tillbaka fast jag har lagt nya kort. Och då är det svårt för mig att gå tillbaka. Det här är ju bara hur jag är. Jag säger, det här är min svaghet. Det är det. Men ja, jag väljer ändå att vara på en telefonlinje för jag tycker det är kul också. Det är det. Men i alla fall. Nåja, jag svävade ut som vanligt. Men det här och vad som händer med dåliga relationer. Det finns ingen självklar bit i hur man gör. Men jag kan säga att kanske i framtiden när gränsen mellan liv och död är mer tunn, då kanske vi klarar det här bättre. Då kanske vi kan nästan lyfta luren och säga så här, du, kanske. Men just nu så känner jag att det inre samtalet med oss själva, alltså om man nu tänker så här, okej, jag har inte den personen med mig här så jag kan samtala med den, jag kan inte. Eller den personen har stängt mig ute, så finns det ju. Då måste man gå in och rannsaka sig själv. Alltså riktigt, riktigt brutalt hårt. Rannsaka, okej, och säga så här, okej, vad kunde jag ha gjort mer? Finns det någonting jag mer kunde ha gjort? Man kan säkert hitta massa. Okej, om man nu hittar det så ska man ställa nästa fråga. Varför gjorde jag det inte? Det är nästa fråga. Och sen tredje frågan. Vad kunde ha blivit bättre om jag hade kunnat gjort ett och två? På nummer fyra så är jag säker på att du kommer fram till att nej, jag hade inte kunnat gjort bättre. som jag sa, vi är här för att få en upplevelse. Vi är här för att lära oss. Det här kan vara lärdomen. Vi kan inte göra mer än vad vi gör. Och om en person väljer då att fara iväg. Jag kanske inte ska använda ordet bestämma. Men i alla fall när det är dags, om vi säger så. Så kanske man inte haft de där bra samtalen då. Och så är den personen då borta helt plötsligt. Ja, då är det så. Därför att den personen har sin upplevelse med det. Och du får din upplevelse med hur detta ska kännas. Men, nu kommer vi då till det här storstilade då. Finns det skuld och skam? Nej, det gör faktiskt inte det. Det är någonting vi har fått lära oss i skola, samhälle, jobb, relationer. Generationer har vi fått lära oss där att synden, skam och ja, jag hörs av Maria, jag har syndat och syndernas förlåtelse. Alltså nej. Det där är det gammalt och förlegat. Det är verkligen det. Nej. Men vi ska ju inte gå omkring och bära på det. Det ska vi inte göra. Utan om vi nu säger då att man tar ett samtal med sig själv. Och frågar sig, varför kände jag skam? Varför kände jag skuld? Vem har satt den här skulden på det? Är det jag själv? Eller kanske är det någon annan? Och jag kan säga att 99,99,99999 kommer du fram till att det är någon annan. Då behöver jag inte gå omkring och ha dåligt samvete. Du kan till och med kanske få en bättre relation idag. När personen är borta. Det har man inte tänkt på. Man måste ju inte vara i kropp för att bygga relationer. Absolut inte. Titta på mig. Och det är inte inbillat det här. Det är det inte. Pappa var död i 30 år. Ja, jag var i 30 år på det här. Ja, okej, 10 då. Och i mamma har jag övat snart 3 år. Eller 2,5 då. Men ändå, nej, jag har absolut inte någon sån tankar alls längre. Sen det här då att de har gjort mig en massa saker. Eller som i det här fallet med den här andra personen så var det en annan relation. Varför skapades en sån situation? Vem skapade den? Gjorde man det kanske båda två? Därför att jag brukar säga så här, det är alltid två som träter. Det är aldrig en. Det finns inte. Det är två som träter. Det är två olika viljor. Vem har rätt, vem har fel? Vi har båda. Så är det alltid. Det är så jag och min syster också. Vem har rätt eller vem har fel? Jag skulle vilja säga att jag är min syster har fel. Hon har fel väldigt mycket. Men hon har sin upplevelse som hon tycker är rätt. Och jag tycker att jag har rätt. Det beror på var man står. Så är det. I mitt fall så hade jag ju mamma på min sida. Det hade jag ju. Jag hade ju fullmakter både här och där. Så att mamma ville ju att jag skulle... Ja, skitsamma. Jag ska inte tjata om det. Men det här samtalet som man kan ta med sig själv. Att gå in i sig själv och liksom riktigt ställa sig de här frågorna. Ta den här... Nu ska jag ta några exempel. Ta den här känslan du har. Man säkert är så här, jag har så dåligt samvete för det här. Att jag inte hade bra relation med min syster. Eller moster. Eller mamma. Eller vem det nu kan vara som man känner det här för. Vad är det för känsla man känner? Börja där. Vad är det? Vad heter känslan? Och sen när man har förstått sig, okej, det är den här känslan jag har. När kom den dit? Det kan vara en annan situation, men när kom känslan in i dig? Då kommer du säkert längre bak i tiden. Kanske till och med från skolåldern. Whatever. Och då får man då fundera på, varför var det ingen som talade om för mig vad jag skulle göra med det? Och vad kan jag göra idag? Hur ska jag göra för att släppa detta? Egentligen är det bara att släppa. Därför att vi måste särskilja oss individer från varann. Och förstå att vi bara speglar varann. En del undrar så här, ja, men gud, har vi ingenting här då? Nej, kanske vi inte har. Det här är bara en illusion, alltihopa. En kropp är en koagulerad tanke. Det är vad en kropp är. Den är ytterst fysisk, absolut är den det. Men det är fortfarande en koagulerad tanke. Vänta bara när vi får reda på vad det här verkligen är för någonting. Holy shit, säger jag. Nåja, jag hoppas att ni har funnit det här avsnittet spännande. Jag kommer att ta emot fler förslag vad ni vill att jag ska ta upp. Och jag tycker det är kul, för jag vill ju veta vad som är intressant. Jag ser ju vilka poddavsnitt som är mest lyssnade på. Det förstår jag, och jag tar det till mig. Men jag måste få utrymme för det vad jag vill prata om också, såklart. Så att jag säger tack för mig för den här gången, och jag hoppas att vi hörs igen, och jag hoppas att du där ute har en fantastisk dag. Hej då!